Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Har du börjat på viloperioden eller vart ligger du i status?
Ja, jag började den här veckan kan man säga.
Ja, just det. Och planen är att köra på sofflocket totalt eller kommer du vara aktiv i någon form eller liksom, hur tänker du?
Jag tänker 2 veckor lite lugnare där jag gör egentligen det, vad jag vill. Alltså hänger med kompisar om de vill träna något och vad jag är sugen på.
Du hänger med kompisar om de vill träna?
Ja, annars precis. Typ om de vill åka rullskidor eller... ja, som häromdagen då var jag med på Linda så körde ett exfit pass.
Det är lite roligt, Järnbe, för normalt sett så när man tänker hänga med kompisar eller ta lite ledigt och göra, då kanske inte det första man tänker bara jag ska hänga med kompisar om de vill träna. Det är liksom ingen,
ja, vi har ju ett problem där, det är att Andreas Svensson är en av kompisarna. Så att det kan bli många.
Är han den största liksom vårdräparen som finns när det gäller träningstimmar?
Kan vara så.
Kan han nog,
jag tycker det känns så.
Nu är han ganska lugn faktiskt.
Han är ju varje vår känns det som att då rasslar det till med timmar och det är liksom det ena upptåget efter det andra. Och sen så kanske det stagnerar lite grann in mot säsong och sådär. Det är min bild i alla fall av Andreas.
Precis, men nu har han nog tänkt till lite så han ska ta lite lugnt också i några veckor.
Det har jag också hört för.
Ja, just det.
Det låter lite bekant. Ja. Vad gör Marcus Johansson annars då om man inte åker skidor eller tränar på gym eller åker rullskidor?
Nej, då, just nu så brukar jag vara med och hjälpa farsan lite. Han håller mycket att pilla med.
Ja, så. Snickare.
Ja, precis.
Är du utbildad på bygggymnasiet också? Eller vad har du för...
Ja, precis. Jag gick ju bygg i Borås då.
Ja. Så du har ju en liten annorlunda väg in i elitskidåkningen. Du har ju aldrig gått på ett skidgymnasium.
Nej.
Liksom, Järnberg, vad tror du? Är det positivt och negativt med det? Jag antar att det finns lite både och kanske. Eller hur ser du på det?
Ja, det finns det ju säkert. Det är ju, för oss som har gått den traditionella liksom, vägen som man ska göra som skidåkare så är det ju ett stort steg och ett helt annorlunda. Men ju mer man har haft med mackan att göra liksom, och ser den fördelen som det finns att inte vara inmatad i den här formen så kanske det inte är så jättestort steg egentligen, utan det är ju innan man är 20 år så man kan forma mycket, men jag tror att det går att forma ännu mer efter 20 år och sådär.
Ja, du är inne på att det finns någon begränsning i liksom att skolas in i samma mall som 95% av varandra gör, eller vad tänker du?
Det vill jag ju säga. Alltså, sen är det väl det är där vi får ut absolut mest skidåkare naturligt och när alla går den vägen. Men det blir ju också en väldigt så här gör man och det är 2 pass och 3 timmar är länge och man ska sova på eftermiddagen och sådär. Det är mycket som man tänker som man ser som självklart som skidåkare som är helt liksom inte finns på närheten av någon som inte har gått ett skidgymnasium då. Och jag är inte säker att alla de där grejerna är bra eller ett måste för att man ska bli världens bästa skidåkare.
Hur tänker du då, Mackan? Är det någonting du, med att du liksom har varit relativt sent in i skidåkningen och inte har gått skidgymnasium och så vidare? Är det någonting du liksom tänker på ibland som du kan ångra som du hade velat gjort istället? Liksom?
Ja, det är både och faktiskt. Jag vet inte om det är själva skidgymnasiet jag saknar kanske mer att man kanske hade velat börja satsa några år tidigare. Det känns inte som att alla har jättebra bild av skidgymnasiet. Så att, men ja.
På vilket sätt hade det varit fördelaktigt att kunna få börja lite tidigare? Du tänker att du skulle ha haft ett längre karriär eller blivit bättre tidigare i karriären? Kanske suttit med en rosa väst på det hemma eller vad tänker du liksom?
Ja, lite så. Det tar ju några år innan man lär sig liksom om man går på lite nitar och allting.
Ja.
Men man är också öppen för väldigt mycket nya idéer.
Ja, det känns ju som fördelen liksom, att det finns ingenting som att det måste vara på ett speciellt sätt, utan det är liksom ut och utforska. Och jag tycker att långloppsskidåkningen känns ju generellt så, även om majoriteten är skolad i förbundsregi via gymnasium eller vad det kan vara. Så det känns ju ändå som att det är en väldigt experimentell träningsmiljö. Vad säger du, Jernberg?
Ja, men så är det väl. Det tänker jag att det har vi ju... Att vi tycker väl det själva, att vi liksom har tagit det till en annan nivå. Sen kanske skidåkningen generellt flyttar på sig, flyttar sina gränser lite annorlunda också, lite hur man tränar så mot för vad det var för 10 år sedan då. Men det tränas ju annorlunda om man tittar. Vi tränar ju annorlunda i teamet än vad till exempel du och jag gjorde när vi var aktiva och sådär. Och det har mycket influenser från andra idrotter och olika och så där, som har plockats in. Sen tror jag man kanske gjorde det även mycket innan 2010, men då kanske man kollar med friidrotten och så vidare. Kanske också var rätt i och för sig då, om man tittar, jag tänker en sprint och en 800 meters lopp är ganska nära varandra och så. Och vi kanske tittar mer mot cykel och kanske såna idrotter då.
Mm. Ja, vi brukar ju få den där frågan, och vi har säkert svarat på den här frågan några gånger också. Det här med, vad skulle man säga är den stora skillnaden i träningen, eller vad är skillnaden rättare sagt i träning mellan den som jobbar för att bli bäst i världen på 15 km klassiskt och den som jobbar för att bli bäst i världen på långlopp?
Ja, förut har vi sagt att det kanske inte är så stor skillnad, men nu börjar det kanske bli det mer och mer.
På vilket sätt liksom?
Nej, men jag tror ju liksom att det är väldigt, väldigt stor skillnad i kravprofilen på de två sakerna. Och tittar man på till exempel att åka fort i 30 minuter eller åka fort i 3 timmar, det ska ju inte vara samma sak, det inte. Och jag tror att det börjar man väl se också, kanske fler och fler kommer med att man blir skater eller man blir sprint. Traditionellt har det varit många år att man har haft de olika, men nu känns det som att det är mer i det här, även att man specialiserar sig inom liksom det traditionella, om man ska skate klassiskt, om man ska vara bra på 15 eller kanske till och med vissa vill vara på torer eller 5 mil. Det är väldigt stora skillnader där.
Mm.
Och att vara bra i Åresprinten och Holmenkollens 5 mil klassiskt, det är ju inte samma sak. Liksom.
Vad säger du, Mackan? Har du liksom haft de här drömmarna om OS och VM, så du har liksom kört den typen av träning också? Eller har du liksom gått rakt in från unga år på att satsa långlopp och haft ambitioner där? Liksom? Hur har det sett ut?
Jag har ju kanske haft mer Vasaloppet som min morot liksom, istället för VM och OS. Det var kanske när jag åkte öppet spår första gången som jag kände att jag vill, ja, det här vill jag fortsätta att satsa på liksom, och göra bättre till nästa år. Och det var ju så jag började satsa på skidorna liksom.
Jag tänkte att öppet spår fick in en av de hetaste långloppsåkarna i den cirkusen. Och var det inte så, Mackan, att du åkte öppet spår och sen efter det åkte du upp och åkte junior-SM i Hudik?
Nej, det var året efter jag åkte Vasaloppet första gången.
Ja, just det. Så
då
var det.
Åkte jag upp och åkte junior-SM efter.
Vad drog vi för tid på första öppet spår?
5.25.
Var man bland de första då, eller?
Nej, det tror jag inte.
Vad snackar vi för år, Mackan?
Ja,
2010?
Ja, 8 kanske.
8.
8, 9 någonting, ja.
Ja, för jag vill minnas att när vi började jobba med dig så var att vi pratade om att du hade ditt första intervallpass på skidor 2010. Du hade kört lite långlopp och sådär innan, men det var första gången som du började liksom träna längdskidåkning 2010 i en ålder av 20 år då.
Ja,
det har ju för övrigt fyllt 30. Det är lite grattis i efterskott så här. Det är stort.
Ja, tack.
Junior har blivit senior, kan man väl säga.
Ja, det kan man säga.
Men du, Mackan, nu tar jag det här från huvudet, men du var ju sprintfinal i ungdoms-SM i Åsarna utan att ha åkt skidor.
Ja, jag har inte stått på skidor mer än ett par gånger den vintern.
Tänk dig det, Larsson, när du var junior eller ungdom. Det var inte så att du åkte ett par gånger innan ungdoms-SM eller den där Folksam i Högbo.
Nej, det är ju helt sjukt. Men alltså, och det som är ännu mer sjukt är att du inte väljer skidspåret den gången. Alltså om du är i final på ett ungdoms-SM, då står ju ofta skidspåret.
Han var ju ändå skyttekung med division 5, ska du komma ihåg. Ja,
men var fotbollen som drog, eller? Var
ja, det var det. Det var det.
Men kände du liksom inte att fan, jag har ju potential för det? Jag har ingen träningsbakgrund överhuvudtaget och så ändå i final på ett ungdoms-SM liksom.
Jo, det var kanske det man kom på sen, att skidor passar mig bättre än fotboll. Men det tog några år.
Då tyckte han att han hade en träningsbakgrund. Han hade ju 2 pass där under vintern.
Precis, man visste inte bättre.
Ja, det är det, men liksom, det visste jag faktiskt inte om.
Ja, det är häftigt. Var kom du? Kom du sist i finalen, 4?
Ja, jag ramlade. Så att, annars kunde det ha blivit...
pallen, ja.
Kan det vara det
fallet som avgjorde? Du var inte ensam i finalen, eller?
Nej.
Jesper Nilsson?
Ja, han blev 2.
Men vann?
Det kommer jag inte ihåg.
Var Karlsson med, eller? Alnan?
Ja, det var nog.
Var det Björn Skärken som vann, alltså?
Ja, noll koll faktiskt.
Jag måste kolla.
Det är häftigt om det var så i den finalen där att ni stod på samma startlinje. Och så är du en vurpa ifrån och kanske välja skidspåret ändå då. Så blir du skyttekung i Hössna, va? Division 5.
Det är ju större i och för sig.
Det är faktiskt ganska stort.
Ja.
Ja, det ska man inte underskatta. Vasapodden avsnitt 91 har vi rullat igång här. Och som ni har förstått och listat ut vid det här laget så gästas vi av Marcus Johansson, och det är ju alltid lika roligt. Jag har haft några inspel i podden tidigare, Mackan, men idag så blir det lite mer fokus på dig och inte i kombination med någon tävling eller i kombination med några andra aktiva, utan lite mer spotlight på Marcus Johansson. Välkommen till podden.
Tack så mycket. Det ska bli kul.
Ja, det blir grymt skoj. Vi har ju snackat lite om dig här innan här, och lyssnarna har väl ganska bra koll på dig sen tidigare. Om vi skulle förlänga den här introduktionen, så det är ju faktiskt så här att du har ju varit med på Skipod 157. Kommer du ihåg det?
Ja.
Det här är ett väldigt konstigt avsnitt, för att av någon anledning, eller av många olika anledningar ska jag säga, så blev det aldrig offentligt det här avsnittet. Men då, det här är alltså när jag och Robin Bryntesson körde podcast ihop, och då hette det alltså Skipod 157. Och det här är ju... det här avsnittet med dig, vi har saxat ut några grejer ur det här. Jag kommer att Snyggmackan-låten, och är det säkert många som har hört och sett på våra kanal. Det är ju från det avsnittet. Men jag hittar faktiskt en introduktion här också på från det här avsnittet. Kommer du ihåg den här introduktionen, eller?
Nej.
Nej. Du ska få en möjlighet tillsammans med lyssnarna här och återuppleva den igen. Så här lät det alltså när vi introducerade Snyggmackan till Skipod 157. Tror att det är 2015 måste det vara. Ja, skitsamma. Så här lät det.
Vasapodden.
De är magiska.
Det är långloppsvärldens fina framtidsnamn.
Med ursprung och säte i Ulricehamn.
Utan fokus på landslag, OS och skateskär.
Med brudmagnetism som en miljardär.
Och nu är han här, mina damer och herrar, Marcus Johansson! Välkommen, Marcus.
Tack, tack.
Vasapodden.
De är magiska.
Så lät det då. Är det någonting vi behöver tillägga på det här, känner du igen det?
Ja, men, ja, det var faktiskt det nu, för att i den här podden så spelade du en, det var ju en succé den där låten du gjorde. Och alldeles nyss så la jag en Insta-story här på Mackan när han sitter där i poddstudien. Och nu svarar Roberto Wacker på den och frågar vilken låt han kommer att sjunga.
Ja, ja, det var ett spännande inslag.
Nej, men det var, om man tittar på det här, så där, då hade vi gjort två säsonger, Mackan.
Ja.
OP var ny, så du måste ha gjort 2 säsonger.
Ja, precis. Så då hade ju Mackan lite slagit igenom där, och var det topp 10 i diagonellen och bra på några lopp till. Och då var väl liksom, nästa steg var väl någonstans att man tänker att nu ska vi försöka stabilitera topp 10. Måste börja kunna kolla på pallen, eller måste, men det känns rimligt liksom. De som är i hans ålder, Nygaard, Höllgaard, var liksom, man hade tagit ett kliv för, och vi kände att nu är ett steg till, så är vi med där. Men sen tog det några år till egentligen i år innan vi fick det där utvecklingen som jag tror både du och jag, Lars, tänkte var ett, eller nästa rimliga steg på något sätt.
Ja. Om du minns tillbaka, Mackan, hur tänkte du på saker och ting där? För vi var där runt 2016 då, när, som Anton precis sa, att det började röra på sig, topp 10 placeringar, och dina jämngamla började också röra sig ännu högre upp i listorna. Om du minns tillbaka liksom, hur tänker du på det då?
Nej, men det var ju väldigt motiverande att se Nygaard och de åka riktigt fort liksom, så att nej, men man var ju sugen på att träna på och göra ett bra jobb och hänga på dem. Men det tog några år innan det svarade.
Det tog egentligen lika många år som från ditt första intervallpass till din första topp 10 som från din första topp 10 till pallen.
Mm. Precis.
Ja, verkligen. Vad är liksom, potentialen har ju bevisligen funnits där hela tiden, och lyftet kom ganska rejält, ganska tidigt. Men sen så var det stiltje i ganska många år. Kanske till och med att det var lite åt andra hållet bitvis. Liksom. Vad tror du själv om, Om vi tar bara en sån grej som resultatraden, Järnberg. Har du den framför dig?
Ja, det har jag. Hur långt tillbaka vill jag gå?
Ja, men vi tar Marsan där. Det var väl en topp 10-placering där 2018.
Ja, det är ändå på nutid så att säga. 2018 så har vi Marsan 9. Sen efter Marsan, då, så, utan att säga, men det kommer lite lopp där, man kan räkna ut vilka, men då är det 34, 59, 53, 35, 21, 22, 35, 33, 31, 22, 48, 21, 36. Och så kommer vi in 2020 här. Det där är egentligen 2019-säsongen plus några tävlar till. Då har vi 4, 9, 3, 6, 13, 3, 8, 12.
Så ja, bingo.
Det är ju väldigt stor skillnad. Jag vet att i fjol, det var en speciell säsong i fjol med skador och lite annat skit, men den 21:a platsen i Birken då, det såg ju som ett bra och en framgång, liksom att nu är det liksom bra. Och i år är det sämsta med stor besvikelse Vasan på 12. Så det har hänt lite.
Ja, om vi börjar med att det tog så pass lång tid, vad tror du skärmackarna? Om du hade fått liksom gått tillbaka och gett några tips till Marcus Johansson 2016, vad hade du sagt då liksom?
Ja, men kanske tänka till lite mer träningen. Kanske gick över gränsen några gånger och framförallt tror jag ju kanske att jag har ju hållit på att bygga hus med och att jag har lagt mycket tid på det och att återhämtningen blivit sämre och så. Så att jag känner ju stor skillnad nu när jag är klar med det. Jag kan vila liksom lite mer emellan passen och ta åt med träningen.
När satt du i sista spiken i huset?
Ja, det är ju... Vad blir det? Ett och ett halvt. Lite mer än ett och ett halvt år sedan.
Ja, det är så. Det finns kanske ett samband där då? Mellan resultatraden och sista spiken.
Ja, lite det tror jag.
Det är ju fascinerande faktiskt.
Ja, det är spännande.
Vad tror du, Järnberg? Du har ju varit tränare till den i alla år och haft väldigt bra insyn i...
Men jag tror liksom att mycket att första lyftet det blir lite här när vi bara sätter kontinuerlig och liksom strukturerad träning på det, så får vi en, Marcus är en talang i kroppsligt, både liksom hjärta, lungor och även muskulärt liksom, så att vi får väldigt bra effekt på det på en gång. Sen tror jag att lite som kommer, till viss del så liksom går vi över gränsen, och det tror jag det kan man diskutera åt andra hållet också, det kommer man säkert nytta av senare, i år till exempel. Sen tror jag också att det här, som vi säger, när man inte har gått skidgymnasiet, inte har den här skolningen, börjar åka skidor 2010 ordentligt, eller gör sitt första intervallpass med 2010, att den kanske kommer ikapp också, utan att den här skidkompetensen kanske blir en grej som blir lite alltså för att ta nästa steg så måste vi bli lite bättre på skidorna. Det är svårt att sätta om det är teknik eller om det är balans, men just där när man inte har stått lika mycket som en som har åkt från 10 års ålder liksom. Det är också en känsla lite att det spelar också kanske lite in i det.
Ja, du har ju haft lite teorier om det där, Järnberg, att Mackan har känts lite sådär ganska instabil i teknik och i kraftutveckling liksom, att han kan ha varit väldigt bra i ena backen och katastrof i nästa backe, att det liksom har varit inte riktigt samma den stabiliteten som man kanske ser på andra åkare, ja, men till exempel Petter Eliasen, där det ser ungefär likadant ut hela tiden oavsett vad det är för vind och väder och hur trött han är liksom.
Nej, men det är väl en del i det där, det är lite annorlunda. Jag tror att jag pratar om det, jag och Mackan, och just där när vi har dragit mer, ja, det kommer säkert inte, men mycket skijag in mot den här säsongen, så ser man också förut så var det ganska så här, ibland, alltså när man drog så var det i varje stavtag, fast inte en som stavade, kunde vara lite olika. Det kunde dra in på 1,41 och så nästa 43 och så 47 och så 38 i liksom så mycket kraft man får ur den där då. Och det ser man stor skillnad i år, att nu kan du nästan välja en fartsave 1,43, då hamnar den på 1,43. Det upplever jag som stor skillnad, och det där ser man ju inte när man är ute på rullskidorna eller på skidorna på samma sätt, men det är ju en sak som att det ser ju sig själv på ett Vasalopp då, om man inte har, så blir det ju, då gör Mackan 100% stavtag och så gör han 70% stavtag, och det kanske till och med bara är 20-30 meter mellan de där stavtagen.
Ja, men, vad har du för tankar runt det, Mackan?
Tittar man på det så ser det likadant ut liksom.
Vad tänker du om det, Mackan?
Jo, men det känner jag att det är stor skillnad mot tidigare år. Liksom, mycket mer stabil och framförallt att, som sagt, jag sätter starttagen liksom mer.
För vad är liksom hemligheten bakom det då? Liksom? Hur kan man, för det är säkert många som som rimligtvis borde ha samma utmaningar om man inte har den här grunden eller skidkompetensen. Så det känns som att det är väldigt många elitmotionärer idag, om jag får använda det uttrycket, börjar ju med skidor ganska sent liksom, och kanske är, det borde ju rimligtvis vara så att man har lite samma grej liksom. Vad är hemligheten för att få till det där? Vad funkar för dig om du ska försöka sätta ihop det?
Jo, det är klart, jag tror det är alla år med träning, men sen framförallt som i år har jag köpt mycket styrka, och den delen tycker jag är bra för mig, för att få aktivera igång musklerna. Ibland blir jag väldigt loj liksom i musklerna, och då stämmer ingenting. Så med Nej. Styrkan då känner jag att då aktiverar jag allt. Så att,
ja, det tror jag också är en sån där grej, om man tänker det här. Man brukar prata om neuromuskulära, att man får det att funka optimalt, att signalerna går fram och tar tag i rätt muskelgrupper och att det blir effektivt och bra. Det handlar mycket om det när man ska åka tekniskt bra och tekniskt effektivt. Det tror jag kan faktiskt styrkan hjälpa till, att det blir någon form av spänst för överkroppen nästan till, eller löpskolning för överkroppen om man kör den där styrkan som vi har gjort, som har varit ganska mycket pang-pang egentligen då liksom.
Absolut, det tror jag är en stor del. Sen tror jag kanske att mycket av det här, att många års slit liksom ger, det är inte bara, såklart stakar man hundratals timmar år efter år, så det är inte bara fysiken vi är bättre, utan det är ju en teknisk fråga i det där också.
Ja, det känns ju som att ju mer Mackan har stakat och ju mer han har nött in de här grejerna, ju svårare det blir att utveckla dem, och då kanske man måste liksom stanna upp och kolla lite grann på innehållet och liksom få till någon justering och någon förändring. Och det var väl lite det som hände i höstas också, Mackan. Du blev mer eller mindre tvingad till att göra en justering i träningen som du kanske inte hade gjort om du inte hade fått problem med knät då.
Nej, så är det. Jag hade ju aldrig gått in och ställt mig och köpt bara skia i en månad om det inte hade varit för knät.
Nej, vad tänker du om det, Järnberg?
Ja, det är ju så är det ju, och det gav vi väl. Sen så tror jag vi var på väg mot en bra säsong ändå, så jag tror inte det är hela grejen, men man såg också under de där månaderna när det var mycket skier, det var ju egentligen hela oktober och hela november. Ja, halva oktober i alla fall och hela november. Och sen även efter Livigno, det var nästa in mot Kaiser, och då ser vi att det blir väldigt, väldigt edgad, eller varje träningsminut som läggs blir bra träning, och det tror jag vi har. Det tror jag är den stora grejen, liksom, att man står inte på ett konstspår och petar och står och utför och sådär, utan det har varit väldigt effektiv träning och kanske lite mindre timmar, men väldigt, väldigt, väldigt effektivt. Och det fick vi ju en väldig nytta av, och det kan ju vara liksom, det går att diskutera vad det är, om det är skiegen som maskin eller om det är just att man drar ner den stora massan träning, så man kanske blir lite fräschare, men varje timme vi lägger är väldigt nytt. Bra träning och så här, men att just den ruckningen på det vanliga, det var ju inte negativt in i säsong. Och nu har man gått bort det lite, men om man tänker bara dagarna innan, det var ju väldigt osäkert om Mackan skulle åka med ner till Livigno först, och sen är det ju inte helt säkert under tiden i Livigno att han ska åka lagtempo till exempel, och sen när han åkt lagtempot, så vi får se hur det blir efter lagtempot om jag åker söndagen också, med tanke på, jag vet inte hur knät reagerar och så. Och där det vinner ju lagtempot, han är ju fyra i loppet där. Så att det är ju väldigt så här små, jag vet inte om jag ska säga, det är inte så långt från att du väljer att inte åka ner till Livigno liksom inte.
Nej, det är ju, vad är det, 2-3 dagar innan vi åker som jag känner att det här kan gå. Då hade jag fortfarande inte åkt rullskidor eller inte skidor heller, så att. Men det var tur.
Det är fascinerande.
Ja, det ska vi har pratat om det tidigare, men tänk vad som hade hänt om du inte hade åkt med ner liksom, och så hade vi en tung säsong innan och kanske rätt ut det där under december, men då kommer till Kajsa med helt annan känsla liksom, eller självförtroende eller så. Så att det vet vi aldrig, men det var tur att du åkt ner.
Mm, det var det.
Ja, verkligen. Vilken säsong det blev, Mackan. Helt fantastiskt. Om du se tillbaka på den, vad är liksom, med lite distans nu då, vad är höjdpunkten från säsongen för din del?
Ja, jag tyckte ju Livigno var ju jättekul liksom, både med lagtempo där liksom, när man vi körde bra och man kände sig stark, och sen att kunde nästan ta en pallplats med på loppet sen. Men sen kanske C-fält är höjdpunkten, för då kändes det riktigt bra.
Jag lyssnade faktiskt på den podden för ett tag sedan här, efter Sefell där, så.
Ja, just det.
Vi kom ju på oss själv, du och jag, att vi liksom är så här dignetig i början på podden, för vi liksom tycker att vi resonerar hur vi skulle gjort annorlunda för Mackan skulle ha vunnit loppet. Kommer du ihåg det?
Ja, för det var känslan, kommer jag ihåg, när man satt där också, att idag är han starkast i fältet. Liksom. Nyttja det här nu, liksom. Kom igen.
Och vad tänker du när, man kan, när du ser det efterhand? Och så här, skulle du ha gjort på annorlunda om du visste hur stark du var? Liksom? Eller kände du att du var starkare än de flesta? Eller, eller var du så inställd på att vi ska sporta EM eller med i gruppen, det bästa att det håller ihop? Eller?
Ja, idag, skulle vi köra samma lopp idag igen och jag har samma känsla, så skulle jag nog kört i backen.
Hur hårt går det i backen, skulle jag säga? Är det liksom en maxinsats eller det finns en växel till, eller?
Jo, men jag går hårt, men framförallt sista halvan av backen, då tycker jag ju att, eller då väntar jag på att någon ska gå egentligen upp och köra på ännu mer.
Det blir ju egentligen, för att er som inte kommer ihåg det här, så är det ju, det är du, Losa, Järdalen och Vokuje, va? Som ändå, det blir inga stora grejer, men det finns tendenser till att ni skulle kunna gå loss om det var någon som hade, och det är ingen som tar tag i riktigt, utan det är ju Järdalen som håller lite fart och sådär. Men ja, det är en häftig sekvens från förra säsongen, den backen också.
Hur mycket är det liksom att man inte är van situationen en sån gång? Jag tänker att om man ändå har, hade det varit Järdalen som hade suttit på den känslan, då kanske han hade agerat annorlunda, för att han någonstans har varit i situationen tidigare. Liksom. Har du funderat någonting runt det?
Ja, det var nog mycket att jag inte var van vid det, och sen var jag ju sjukt sugen på att ta en pallplats och kände att jag har ju ändå en rätt bra spurt, så att går jag iväg själv här uppe och det är ganska långt på platten och sen så ska vi ganska långt ner, och då tänkte jag, de kommer ju glida fatt mig ut för liksom. Ja. Kanske jag har bränt mina kort.
Ja, det där brukar ju du prata om, Järnberg, och åka för att vinna lite grann.
Ja, men det, alltså på ett sätt så det blir ju jättebra. Vi vinner ju tävlingen med Emil, så att det blir ju helt rätt alltihop det där. Men, så att det är ju, och Mackan kommer trea första gången på pallen, så det är ju alla rätt där också. Men det är ändå fascinerande att se, alltså, just det där att innan det här så hade man ju varit, alltså även om Mackan hade varit 10 i mål, så hade man ju varit, innan den säsongen så hade man varit supernöjd med den aktionen och den backen, att vi liksom känner att vi kan utmana upp för och sådär. Så att den är fascinerande den där, men och till nästa år när vi hamnar i de situationerna, då tror jag inte det kommer spelas, då tror jag vi har självförtroende att liksom våga spela ut korten tidigare också kanske.
Ja, vad tror du med själv, Mackan?
Ja, men det tror jag. Nu har jag ju 2 pallplatser, så nu är ju nästa att vinna, och då kommer jag inte hålla tillbaka om jag hamnar i samma läge igen.
Det är ändå fascinerande, du har ju ändå bra, du är väldigt bra sport i år också.
Ja, den känns som den har lyft tillsammans med det andra.
Det är nog nästan mest, eller det roligaste nästan, otippat.
Ja, faktiskt, att det ska gå, att det kommer ett lyft när man har passerat 30-strecket, eller ja, alldeles innan 30-strecket, och det är lite roligt. Vad är grejen på det, tror du?
Det tror jag faktiskt är att jag, ja men klart att träningen har ju varit bra, och sen jag har ju fokat mycket på, eftersom jag hade problem med ryggen förra året, så har jag kört ganska mycket bål och styrka där liksom, och jag tror det har varit en liten svag punkt med innan, så att det känns som att jag orkar hålla emot bättre nu, och då får jag nog bättre fart med.
Ja. Om man nu liksom, vi har pratat mycket om det bästa, finns det någonting från den här säsongen som du liksom grämer över lite grann, som säger fan, det här blev inte som jag hade, det här blev inget bra liksom?
Vasan var ju inte kanske riktigt vad man hoppas på.
Men, berätta.
Nej, då, det kändes ju jättebra tycker jag. Jag var ju i kanonform dagen innan och även på Vasan tycker jag. Och tycker jag aldrig det går fort. Enda gången vi kör fort, det är ju egentligen Emil och jag kör ifatt klungan efter Eversberg då. Men det tycker jag vi ansluter ganska lätt ändå. Men sen när vi väl ska börja köra fort, då är man trött. Och inte kör. Så det var en stor besvikelse.
Ja, det känns lite typiskt Vasaloppet det där.
Gnetigt var det.
Sen en sak som jag kommer ihåg från den här säsongen också, det är ju när jag står på toppen av Gisärska. Jag tror jag pratade med dig då, Larsa. Eller där första gången.
Ja, vi skrev till varandra säkert.
Då är det rätt, då tänker jag ju inte att Mackan ska vara 8-6-8 mål där. Utan då kommer ju både Honken ganska tidigt, Emil kommer upp och är pigg, ser man, och så kommer Mackan sladda lite i en 12-15 manna grupp och känns, det här känns inte rimligt att han går med runt.
Då hade jag en dålig dag, framförallt i början. Jag blev ju bättre och bättre under loppet.
Men du sa ju då, Levi, här på skämt, men även lite, alltså, det var nära att jag klev av där uppe liksom.
Ja, då kände jag att det här kommer jag inte överleva typ. Så att, men det, Det gick ju vända på det.
Du vann ju sport då också.
Ja.
Andra gruppsporten.
Det kanske var nästan den roligaste spurten jag har vunnit. Det var inte lätt ut för kanske inte vad som har passat mig innan i en spurt verkligen.
Ja, då imponerade du på Lars Tage, vet jag.
Ja, det var. Jag brukar säga att i Särka-spurten är en av de lurigaste om man tänker att det är stora klungspurter. För det är få spår. Det handlar ganska mycket om att tajma med position. Du kommer in i hög fart. Det är inte så många stavtag att spela på. Den kräver sina skills. Speciellt om man kommer in i en sån där grupp. Så det var jäkligt imponerande. Och det kanske jag håller som din bästa spurt i år. Tillsammans med Toblas kanske då. Men din sämsta spurt, där måste jag ändå räkna in Vasan alltså. Det var inte
det var ingen spurt kanske.
Räknar inte vi på det där med att han var 3 sekunder före Palmen och sånt där.
Ja, om det ens var så bra.
Nej.
Det var något sånt där. Och då var det inte spurten, utan det är ju sista 1,2 kilometerna där.
Ja.
Ja, nej, där var ingen bra.
Nej, annars känns ju Vasan som att passa dig ganska bra. Om man ser till hur du har presterat över en säsong så har ju ofta Vasan varit på plus, om man säger. Tidigare år.
Ja. Men inte i år.
Nej, men det är väl så, vi har ju den här säsongen som en jättebra säsong, och det är ju alla dagar i veckan liksom. Men det man tittar, om det finns plumpar i en sån säsong, så är det ju de två stora loppen där vi vill prestera som bäst liksom, Marsan och Vasan, som går av olika anledningar som sämst då. Nu är det på en hög nivå, men det är någonting kanske som kan spåra till nästa år, tänker jag. Marsan ser vi väl det båda två, eller alla tre egentligen, som att det borde, där borde det kunna vara riktigt bra. Och det är årets sämsta. Sen där har vet vi att vi missade med skidorna, så vi inte fick vara med. Men det är ändå något som man ska ha med sig i år. Att, två stora loppen, där har vi att jobba på nästa år.
Mm. Vi ska prata om nästa år. Men om vi backar till för ett år sedan. Hur mådde Marcus Johansson då? När vi satt i april 2019.
Ja.
Det finns ju en klassisk video från mig. När vi, kommer du ihåg den? Den får du spela upp. Den ska jag ge till dig, Larsa, för att lägga upp den här i podden.
Om du ska sätta ord på den, Järnberg, vad är det vi kommer få se?
Vi kommer få se en ganska tärd kille som inte kan böja ryggen någonting överhuvudtaget. Och så försöker han ta sig ur en bil. Så att det var ett abrupt slut där. Fjol, det började ändå hända någonting i formmässigt liksom från en lägre nivå än år då, men vi sa ju det, Birken var ju 21, va? Mm. Och sen var du ju med i en grupp om 15 kanske? 18? Långt in i Ylleslevi då. När det blir ett akut ryggskott där. Så det, jag tycker ändå det summerade väldigt bra förra årets säsong. Avsluta med ett skott i ryggen liksom.
Ja. Det var dödsstöten.
Ja.
Hur kände du annars då liksom? Var man sugen på en ny säsong, eller börjar man, har du någon gång under den här resan tänkt liksom, fan, nu skiter jag i det här, nu gör jag någonting annat nu. För du har ju alltid liksom haft, som jag ser det, så har du alltid haft så jädra liksom, du har ju verkligen pressat dig i träningen. Du har ju aldrig känt som den här sociala idrottaren som gör det för att det är så jävla roligt, utan du är mer av varit så jädra driven på liksom utveckling och så. Så har kanske utvecklingen inte kommit. Hur har man liksom tänkt och känt då? Har det funnits stunder då du har tvekat på att det här ska jag inte göra något mer liksom?
Men klart, förra året då tvekade man, för då var jag ju mest rädd att jag inte skulle kunna fortsätta köra på grund av ryggen liksom. Men jag började få ordning på det liksom, och Birken var det kanske första tävlingen jag inte kände någonting. Och race där klarade jag bra med. Sen var det ju lite dåligt stavfäste i Levi, och det tog ju dö på ryggen för mig. Men sen har jag jobbat på det hela sommaren, och nu har det funkat väldigt bra. Så att det är kul.
Om man tänker bort ifrån det fysiska till det psykiska, har du funnit stunder där du liksom har varit less på skidåkningen? Då har du känt att det här är ingenting? Eller har du alltid haft samma driv och motivation, alltid vill in i en ny säsong liksom?
Ja, det skulle jag bara säga. Det blir bara mer och mer för varje år.
Ja. Och nu är vi på väg in i en ny säsong så småningom här. Vi har väl inne i, som vi sa inledningsvis här, viloveckorna nu. Och det är ju en period där man brukar laborera, utvärdera och sätta lite struktur för träningsåret som kommer. Med det du har lärt dig från året som har varit, vad är det liksom som kommer avspegla sig av dig i träningsplanen? Vad kommer du verkligen vilja ha med liksom? Hur ser du på, det är väl egentligen en fråga till er bägge, du är väldigt involverad där ju Anton med träningen och så. Hur ser ni på den resan framöver nu som ska börja i första maj här då?
Man ska ju ta med sig mycket av det som har varit bra. Det är en lärdom väl, som man kan se själv också, med återhämtningen och sådär. Och det är väl att inte bara tänka att vi ska göra allting lite bättre och lite hårdare, för då kommer vi vara nere i sank igen. Utan nu har vi någonstans fått svar på att det funkar och att Mackans kapacitet är så bra som vi har trott. Och får vi en frisk Kry och kan träna med kontinuitet under sommaren och höst, då kommer man ju åka fort i vintern. Så det är väl det grundgrejen. Det frisk och Kry och kan ligga på och träna. Och sen är det klart att liksom spetsa lite grann av det vi har. Jag tror att man kan fortfarande bli lite bättre. Eller det är klart man kan bli. Det finns ju en nivå upp till de absolut starkaste i längre uppförsbackar, som jag ser det. Där tror jag vi kan ta ett steg till. Och det tror jag också kan vara mycket liksom, vi har sett prov på det i år. Och jag tror kanske att det är mycket tekniskt där också. Att liksom bli väldigt effektiv i högre fart uppför också. Nu är Mackan väldigt duktig i bland de absolut bästa, ska jag säga, i klassik, åka upp för upp mot 3-4 minuter. Men det finns ju backar som är betydligt längre än dem då. Så där tror vi skulle kunna kolla lite grann på och försöka hitta något. Och bibehålla sporten är ju viktigt. Men just där kanske få sporta i mindre grupper skulle ju vara intressant att se också. Så jag tror att vi ska göra mycket av det vi har gjort. Och förädla det lite grann, men samtidigt inte jaga för mycket. Liksom. Det är inte så enkelt att vi lägger på 3 timmar i veckan så kommer det bli bättre. Liksom.
Nej, precis. Lieredsbacken är ju en klassiker för Mackan där. Ni hade ju något sånt monsterupplägg för några år sedan där med en intervall mer varje gång ni körde den.
Precis,
där,
från 7-8 någonting upp till 20.
Mm. Ja, den är tuff. Alltså, den är ju typ 3-4 minuter.
4 är han.
Den inte.
Ja. Åker man fort, men en bra dag så är det typ 4.
Du planade ut den, där fick vi väl lite svar. När var det egentligen? Du hade ju ett riktigt bra pass där i sent i höstas, va?
Ja, det gjorde jag nog.
Det var efter skadeperioden där. Kan det vara liksom typ kring jul?
Nej, det var innan tror jag.
Just det, ja. Så där fick vi ju ett svar på att det var på väg att bli väldigt bra. För där finns det ju data i mängder. Hur många gånger du åkte upp för den där backen?
Det är många gånger, ja.
Och så hade du ju Karlsson här en gång i somras, va?
Mm.
Då gick det fort. Men sen så körde du den där ännu snabbare i sämre förhållanden och själv på hösten. Och då kände man att men det här, där åker han fort i Leredsbacken, då vet vi att då kommer det gå fort på vintern.
Mm. Vad ska man göra för att hitta en Leredsbacke som är 20 minuter då? Så vi inte blir så jävla bra på 3-4 minuter, men kan bli bättre på 20 minuter.
Liksom. Men jag tror liksom att mycket av den...
Det är källan i Älvsta som gäller.
Ja, det är väl källan i Älvsta, kan vi göra 20 minuter långa. Liksom. Men sen så tror jag mycket liksom den... Jag tror ju mycket där är liksom det steget vi har tagit i år med liksom den trycket i varje stavtag liksom är jämnare. Så där tror jag mycket där, inte bara i sporten utan även upp för då. Och kanske inte bara 100% utan även 80% under längre tid då. Och jag tror att det är mycket power i det också. Men någonstans, det jag ser liksom framför mig som en nästa steg i det där, det är ju det här Eliasen tugget och kunna göra samma sak hela tiden och liksom känna att man inte edgar backarna på det sättet, utan tuffa på. Så kan man nå den liksom grejen upp för också, att vi kan bli gå lugnare upp för helt enkelt, så ändå kvar den här spurten, då blir jag ju svårslagen.
Ja, det är många som påstår att det hör ihop väldigt bra det där med toppfart och marschfart. Alltså, om du knuffar upp din toppfart 10 enheter så kommer det kännas betydligt lättare att hålla sin marschfart, för att man är inte att knacka på taket så nära. Liksom, så lyfter man toppfarten så brukar man få med sig det andra. Och det är väl ofta återigen då, det här neuromuskulära, att du kan liksom få den där kopplingen att fungera som gör att du kan hålla samma fart men göra det lite mer ekonomiskt. Då, egentligen.
Ja, precis.
Det är ju jäkligt intressant egentligen.
Vasapodden.
De är magiska.
Vi slängde ut en grej här på vår Instagram. Där ni för övrigt också kommer hitta klippet på Mackan när han tar sig ur bilen där. Men vi skickade ut den här om dagen då vi frågade vad ni vill höra av Vasapodden under de här lite speciella tiderna. Och jag upplever att nu har vi gjort det här några år, att det följer ungefär samma mönster. Jag vet inte vad du säger, Järnberg, men det känns som att det här med utrustning, det är liksom alltid med på något vis. Men det kommer en första boom runt september, oktober där någonstans, och folk bara kollar på allvar vad man ska edga sin skidpark med, och sen så är det liksom som hetast runt februari när vi börjar gå in i tävlingssäsongens liksom centrum och med Vasaloppet alldeles runt knuten. Och sen så har vi taktik som är helt dött mer eller mindre under sommar och höst, men som kommer väldigt mycket när det blir tävlingssäsong. Det är inte så konstigt, vi snackar ju mycket där i podcasten, snackar våra race-rapporter och sånt där. Men sen så har vi träning som också ligger liksom konstant lite grann med under hela året. Men jag upplever att det finns en liten boost på det runt den här perioden vi är nu, april, maj. Det är många som är intresserade av träning.
Jag märker att det är många som
sitter och klurar.
Sitter och funderar och klurar. Precis, hur ska jag ta mitt, precis som vi gör med Mackan här, och liksom, vad ska jag göra för att ta nästa steg i Vasaloppet och sådär. Det märker man också på våra grejer. Alltså pro-training växer ju så det knakar nu. Och alla läger. Och så det är väldigt intresse kring det här med att bli bättre på att åka skidor. Och det märker man också i, som vanligt när vi frågar efter saker så får vi väldigt respons då. Det är roligt, men som du säger, man ser en merpart, många har träningsfunderingar vid tillfället, rullskidor och så vidare.
Ja, många sitter väl med sin säsongsplanering mer eller mindre i konkret. En del har det väl kanske i huvudet och andra på papper och sådär, men man ska liksom sätta sin ram för det här jag ska, det här blir mina nyckelpass, det här jag ska träna liksom, och vill ha lite inspel och input runt det. Och jag tänkte vi skulle använda Mackan istället för att köra de här klassikerna att ja, man tränar mer på sommaren och det blir lite mindre under säsong. Så jag tänkte vi ska försöka konkretisera det här lite grann och faktiskt ge faktiska träningsveckor. Och då tänkte jag vi skulle ta den här veckan som är mitt i juli. Har du med dig de här grejerna förresten, Mackan?
Mm, jag sitter och tittar på det på mobilen här.
Nu är det nya tider. Nu är det Polar Flow, eller vart är du någonstans och gräver nu, Mackan?
Ja, precis. Det är det. Men jag är ju lite gammaldags, men jag gillar ju skriva mitt i en bok med.
Om ja, det gör många. Alltså ja. Man får liksom en bättre feeling när man kan bläddra liksom och ha det framför sig på ett annat sätt. Precis. Så du för lite dubbelt då liksom?
Ja, jag kör dubbelt.
Kan man säga. Vecka 29 äskade jag om, såklart. Det är den 15 i sjunde, det är 157. Ja, det är måndag. Mm. Till den 21 i sjunde tror jag att jag sa. Hur ser en sån vecka ut? Det är den, om jag sticker ut hakarna och säger att det är den vanligaste semesterveckan för den som arbetar i Sverige. Alltså mitt i juli. Precis. Ja, ser de den? Hur ser så måndagen ut?
Måndagen var väldigt lugn. Det var vila.
Bra sak. Se.
Tisdagen, vad gjorde du då? Då körde jag faktiskt Liared. Backen.
Och då Karlsson var man kanske?
Ja. 14 runder. Sen blev det 2 timmar löp på kvällen. Sen på onsdagen så körde vi 5,5 timme långtur. Torsdagen.
Hur många mil snackar vi då ungefär?
Det blev 11. Blev det.
11 mil, 110 kilometer. Ja, det är mjuk. Och sen vila eftermiddagen och så går vi på torsdagen då.
Torsdagen då körde vi 4x30 minuter stakning.
I vilken typ av terräng?
Vi körde en runda liksom, så det var lite blandat, men ganska kuperad ändå.
Det sjuka är att när han berättade det, då kommer jag ihåg det, för det där passet var Andreas med bland annat. Så man kommer ihåg varenda passet.
Vart är vi?
I Ulricehamn.
Vilken slinga var det för de som kan Ulricehamn?
Vi startade typ upp i Hössna, sen körde vi ner genom stan, bort till Tvärred. Kom skälet och sen ut i gamla 40an och så tillbaka upp till mot Hössna.
Så det var min dator låst med Tvärred. Vet du att det var en som slog dig på USM där 2006 från Tvärred?
Var det?
Ja, nu kan jag inte ta namnet, men det var en Tvärred där före Hössna.
Ja, det kan vara. Var det Hultman?
Ja, Hultman var det. Ja,
precis.
Men det slingar alltså 3-4 gånger och då intensitet?
Ja, men typ A2 skulle jag säga.
Ja, exakt. Hur lång vila mellan de här 30-erna?
Det var en bra fråga. Kanske
det är inte så 3 minuter
kanske.
Ja, det är bara ta lite vätska och ta lite andhämtning.
Dricka liksom. Det är ju det som är fokuset.
4x30 minuter tröskel, alltså det är 2 timmar tröskel. Det är rätt så tuffa grejer alltså. Men det är bra pass, satan.
Ja.
Eftermiddagen då?
Vi ska se här vad det var då.
Torsdag eftermiddag alltså.
Precis, då var det typ 1,10 löpning. Det var ganska lugnt och fint.
Det som vi kallar för återhämtningspass, som för övrigt är det längsta träningspass jag gör nu för tiden. Det är det som ni har som återhämtningspass då, 1,10 löpning. Och det är verkligen återhämtning eller? Man boostar återhämtning, man kommer ut och röra på sig istället för att sitta på soffan. Man ser det så, eller tänker man liksom att det är viktigt med en total volym eller hur?
Nej, men det är framförallt för att komma ut och få jogga av sig liksom och... Ja. Men i vad jag kommer ihåg så var man inte superpig heller, så det var rätt tufft. Fast det gick långsamt.
Ja. Fredag då?
Fredag, då tror jag det var styrka innan, för sen sprang vi lite över en timme.
Just det.
Sen lördag, då var det nästan 6 timmar lång tur.
Och det är ju anledningen till att man vilar fredag eftermiddag, för att kunna ha lite energi till 6 timmar på förmiddagen.
Precis.
Och har du några kilometer på den eller?
Nu ska se här. 103 kilometer.
Okej, okay, så det gick lite långsammare än 5,5 på.
Jag tror jag gick 4 på den.
Ah, okay.
Lite lättare hjul på den andra turen.
Just det. Hur tänker du med sånt nu när vi går in i den här tiden på året som snart ska åka rullskidor? Finns det någon fokus på, tänker man någonting på det, eller är det liksom, tar man det som man har? Ser ut.
Vad tänkte du på?
Ja, jag tänker 4 mot 3 när vi går in i maj liksom. När man är ovan rullskidåkning.
Än så länge så räcker det med 3 tycker jag. Går ganska trögt på 4:orna och så blåser det mycket just nu. Så att, men ja, när jag drar igång säsongen sen så kommer jag ju gå på 4:orna igen.
Det känns som att det är 90% 4 då?
Ja, det är väldigt mycket.
Eftermiddagen då vilar ni, misstänker jag, lördag?
Då blir det vila, ja.
Och så är vi på söndagen?
Nej du, söndagen då var det löpband, intervaller. Det ser ut som jag kört typ 6 gånger 5 minuter. Och sen var det 2:15 rullskidor på eftermiddagen.
Stakning eller?
Den skulle jag tro var stakning, ja.
Och alla de här långpassen är stakning, misstänker jag.
Ja, alla långpass är stakning.
Det är en jävla bra vecka det där. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Alltså. Det är några eftermiddagar när vi vilar, annars är det fullt kör. Alltså. Har du någon timsammanställning för den där veckan? Eller? Nej.
Det är nästan 25 timmar.
Så ser alltså en vanlig vecka ut på sommaren. Om vi går till tävlingssäsong då. Alltså vecka 4 tror jag. Det var väl, är det marsanveckan där? 20-27, 20-26 och sånt.
Ska vi se.
I januari. Har du något tillägga medan Mackan bläddrar här, Järnberg? Alltså det här är ju...
Ja, men det känns som en ganska en standard vecka där i sommar veckorna där, och det som det är då liksom ett par långpass, mycket tid i en tröskelfart och så sen ett tuffare pass på band med där man vill trycka syreupptag egentligen då, om man tittar enkelt på det. Och så lite styrka på det, så det är ju bra med träning och, men mycket man får in mycket av det man vill ha då.
Ja, verkligen. Mackan, är du klar?
Jajamän.
Då kör vi måndag den 20 januari, var det så?
Ja, det är alltså 2 dagar efter diagonellande.
Precis, måndag och tisdag här vilade jag, för då var jag lite osäker på om jag höll på att bli sjuk.
Just ja.
Så de är träningsfria. Onsdagen då körde jag 2 timmar klassiskt på förmiddagen, och sen så blev det styrka på kvällen med 40 minuter löpning också. Torsdag då blir det bara 20 minuter löpning. Fredag då blir det ett lite längre pass, stakade 3 timmar. Då hade vi ju kommit ner till Val d'Isère och Marsan. Och sen lördag då var det skidtester med, så det var typ 1,5 timme med lite intervaller. Och söndag var det Marsan. Så den var ju ganska lugn ändå.
Ja, den är kanske lite lugnare än en normal tävlingsvecka, men ändå inte någon så här. Det är väl framförallt förkylningssymptomen av måndag och tisdag. Där kanske det hade legat det är 2 dagar efter diagonelan. Om man diagonelar lördag, då vilar man kanske söndagen, och så kanske man kör någonting måndag, och så kanske lite mer tisdag. Men det är ju inte, det är ungefär ändå en ganska representativ vecka för,
ja, det får man säga, va?
Mitt i tävlingssäsong. Och det här är ju intressant för de här som hugger på som att bli så dålig på Vasan. Det här är ju en utmaning om man ska vara i form på Vasan, som är de här 6 veckorna senare liksom, som man brukar normalt vilja ha den här formtoppningsperioden. Det är så jädra svårt när programmet ser ut som det gör, men det är ju lika för alla, så det är ingenting vi kan skylla på. Men hade man liksom, skulle man satsa enbart Vasaloppet, så skulle man ju tänka lite annorlunda med träning i den här perioden, tänker jag i alla fall. Järnberg,
jag tror, eller det skulle man ju göra, då skulle man ju ha lite bättre tryck där. Sen så tror jag, nu blir det här en lite lugnare vecka så att säga på grund av sjukdomen där, men det är klart att Marsan, att få den som uppladdning för Vasan, det är ju inte dumt det heller. Diagonellan är 7 mil, är inte dumt att ha, så att det är både och det där. Men om man bara tittar att man skulle, Vasan är liksom det enda vi gör och så, det, då hade man kanske haft lite mer träning under januari, det, så är det ju helt klart.
Ska vi slänga in en vårmånad också, Mackan? Om du spolar tillbaka till någon vecka där i maj förra året. Ta typ andra veckan i maj eller någonting.
Andra veckan i maj typ. Ska bara bläddra på lite här.
Nej, jag surrar ju en hel del med Wolfgang Pichler och han säger att ni måste ha två team. Ni måste ha ett lag som satsar Vasaloppet som kan träna i januari och så måste ni ha ett lag som satsar Ski Classic som ska tävla i januari. Han menar på att den här 68 veckorna, man måste...
Ja, det är intressant det där, vet du.
Ja, men det är ju jättebra att ni är på höjd i Livigno och allt det där innan, men de två, tre veckorna innan, det är ju en grej, men det viktiga är ju vad ni gör 68 veckor innan, och då blir det liksom... Tänk att få in en sån här bönskärksvecka där med Lia red och 6 timmar och allt sånt där den veckan.
Ja.
Det hade varit intressant.
Det är en intressant, helt klart intressant. Jag tror man kan, det är uppenbart att man kan hitta bägge vägarna, så att säga. Men om man tittar på vilka som är bäst i januari. Nu bara tar jag det här för nu, men då vinner ju Emil första, Chris André andra, Bärdal tredje.
Mårten Eide är ju bra hela tiden där också.
Mårten Eide är bra, Mackan är bra.
Bettle Tyle
är bra. Och titta på Vasan då, så har vi etta Elias. Sen tvåa Stian är ju bra hela tiden, så han går emot. Sen har vi trea, har vi Syrsta. Fyra har vi Gärdalen, är väl stabil hela tiden. Och femma har vi Claes Nilsson. Så att det finns... Den gode Wolfgang har ju en poäng i det där.
Är du klar, Mackan? Har du någonting att bjuda på oss?
Jajamän.
Ja, det var bra. Perfekt.
Den 13 maj då till 19. Det var ganska lugnt ändå. Jag tror jag precis hade kommit hem från Hawaii faktiskt. Så att, det var inte mer än 10 timmar träning den här veckan. Började komma igång. Så att måndag då sprang jag typ en halvtimme. Då har jag kört intervaller i alla fall, säger jag, av något slag. Lite olika ser det ut som.
Jag tror att du var på rullskidupp, vet du.
Det kan vara rullskidupp,
ja. Då var du på rullskidupp. Ja. Som för övrigt öppen anmälan nu, så nu bara kommer jag börja anmälas på 157 training.
Precis. Hur ofta får man köpa Mackan?
Ja, Mackan är med.
Jag är med.
Underbart.
Onsdagen har vilat, torsdag...
Den är rätt hård rullskidupp, så du måste vila där.
Ja, jag vet, den tog ju knäcken på mig. Ja, då har jag åkt 2,5 timme distans. Fredag, då har jag varit ute och skejtat 2 timmar.
Säger du med viss förvåning i rösten?
Ja, det berodde nog på att jag hade problem med hälsenan den här tiden.
Ja.
Så att,
det är väl därför du springer i 30 minuter också, sådär, ja. Som är...
Försökt att börja komma igång. Det tog ju ett par månader innan det släppte där. Och sen på lördagen då har jag åkt rullskid i 3 timmar. Distans. Så det var nog en liten kom igång vecka. För sen blev det dubbelt så mycket träning veckan efter det. Så att, det var nog egentligen första veckan. Kan det vara så?
Nej, det var in i juni det i fjol.
Ja. Just det, vi väntar så länge.
Gjorde det.
Ja, men det är en ganska fin inblick då, istället för att dra det här raljerandet om hur man, att man stegrar och från maj fram och sådär. Så. Det är bra, men det ser lite olika ut från år till år också, beroende på hur gott igång man är med träningen och vilka känningar man har. Och så. Knän och hälsenor är ju en klassiker när man ska börja kuta lite mer och vara på snö hela vintern och sådär. Så det kan ju vara smart att ha det lite på det hållet också i maj.
Exakt. Sen var vi ju överlag lite destruktiv i maj i fjol när vi drog igång. För vi hade haft en lång säsong och det är ju inte så många veckor sedan du knäckte ryggen i lever här inte. En månad efter ungefär.
Nej, precis. Det var väl känslan när vi gick ur säsongen i fjol att det var många som var väldigt sliten och trött på många sätt. Så att vi hade väl det som en tanke och smyga igång lite grann.
Det ska bli spännande att se nu då, för nu har vi varit utanför tävlingsarenan i 1,5 månad redan och det är ganska långt kvar tills man tänker att man ska dra igång ordentligt. Det ska bli kul att se vad det här ger för effekt för skidåkningen och skidåkarna till nästa år då, liksom om många är igång tidigt och vad det har för fördelar eller nackdelar kan det också ha om man inte orkar hålla trycket hela vägen in i säsong och så.
Ja, det är spännande. Har du sammanställt någon träning? Vi längdskidåkare gillar ju att snacka timmar. Har du hunnit kolla på någon sån årssammanställning?
Nej, jag har inte gjort det riktigt.
Har du något hum om vad du ligger på?
Jag skulle väl säga att jag ligger med styrkan kanske runt 800.
Ja. Jag tror att det här blir ett sånt här... När Anders Öklund slutar om sådär 10-20 år och ska sammanfatta sin karriär med någon träningsbibel, då tror jag att det kommer vara en sån här liten stjärna längst upp ovanför 2020, så kommer det stå någonting med corona. För jag tror att många kommer skjuta höjden träningstimmar i år på grund av att tävlingssäsongen är slut när det är så fina stora skidor. Och att, jag menar, kör man 48 timmar på två dagar, då säger det sig själv att då bygger man volym i träningsavboken. Liksom.
Ja.
Ja, men jag tror det generellt att
det, ja, men så det tror jag också. De har vi sett i alla fall fram till nu då. Sen får vi se vad som händer härifrån och in då, så att säga. Det kan ju vara att för normala år då tävlar man, då kan det vara lite roligt om man har möjlighet att åka skidor. Det kan ju bli ganska mycket under april då. Det har ju många edgat igenom och tryckt mycket träning under hela mars, så att det kanske man inte är så sugen på att åka skidor i april istället liksom.
Nej, och sen tänker jag lite grann oro beroende på vart man är. Alltså,
ja.
Nu har ju Lasse Lyckan haft fantastiska konstnärförhållanden och så, men det är ändå en annan sak om du har tillgång till fjäll och snö.
Ja, så på man en timme på Lasse Lyckan, då är det bra.
Det är motsvarar 3 timmar på öppet fjäll, är det inte lite så?
Ja, exakt, så är det.
Det är ju allmänt känt. En timme
för övrigt så såg jag att det slogs världsrekord i 100 000 meter skierg i år.
Ja, det är någon sån här karantänkille va, som har dragit igång.
Ja, men det är ju han, Mackan, du vet du vem det är, Frans Olsen som bor i Falun har gjort.
Jaha.
Vad heter han? Ja.
Finns det en fransos i Falun då?
Ja, det här är en fransos där. Han heter ju Aguer, Antonin Aguer. Han kör ju för franska laget där. Så han taggade ju oss igår i här, då slog han världsrekord i 6 timmar och 49 minuter alltså.
Ja, det var det sjukaste.
Ja, den är faktiskt
kanske bra. Det man ska göra nu.
Ja, vi kanske släpper loss Palm på den. Han känns som man ska kunna utmana.
Ja, det skulle han kunna göra. Det skulle han kunna göra.
Apropå skijärg. Vi snackade en del skijärg i det här avsnittet. Och du har lyft fram det som en grej som är spännande i din utveckling. Vi kommer ju trycka på skijärg och på utveckling och släppa veckans skijärg pass 2.0, Järnberg. En riktig cool grej.
Ja, på tisdag. Det är så dåligt i december, maj och tisdag. På söndag, dagen efter påskafton här, då brakar det oss. Veckans skierpass 2.0. Veckans skierpass kom ju här i typ där när Mackan berättade om sin sommarvecka, mitt i sommaren. 35 veckor innan Vasan släppte vi veckans skierpass. Och bakgrunden, det är du som är den, Lars. Du hade bott hos din chef, han sa att han körde veckans roddmaskinspass typ och hittade det på nätet. Ja. Och då gjorde vi veckans skierpass och det där togs emot med dunder och brak, får man säga. Det är väldigt roligt att det är många som följer och många som frågar efter det nu, efter vad som varit där och vill ha sett vart de ligger så man kan köra dem igen och så. Så då, nu har vi tagit så slag i saken och gjort det här uppdaterat, så nu kommer ni kunna köra med vissa av våra åkare här veckans skierpass. Ja. Med Anton Karlsson, vi liksom lite konferensierar, han gillar ju att vara lite popsan.
Så, han är lite ciceron, exakt.
Ja, så han håller i passet och så är det första läget, så är det väl Andreas Holmberg på söndag, va?
Ja, vi kommer köra honken först, exakt.
Som nej, men kommer det är bjuda så, in till pass.
Vi har ju haft, ni har ju haft möjligheten att träna, köra pass av oss. Nu kommer det ju bli möjligt att köra pass med oss. Det känns ju jäkligt skoj. Det är alltså så att, som sagt, 19.00 på söndag kommer första videon och då är det ju så att vi kör hela passet tillsammans.
Då är tanken att man tar med sig sin mobil eller padda eller dator eller vad man nu gör till skiergen och så ställer man sig där, värmer upp, trycker på play och så drar man igång det här passet.
Ja, för uppvärmningen är exkluderad från passet, ska vi säga. Den ska man ha gjort före egentligen. Exakt. Det tror jag Benny säger väl det också, så att det är inga konstigheter.
Ja, det sägs där i början.
Men så är det. Sen så kommer han liksom guida er. Många som har gnällt över på de här start- och stoppintervallerna att det är jobbigt med programmeringen och skier och så. Men då behöver man inte tänka på det, för då har man sin PT.
Åk med bara.
I bönskärken där som, exakt. Och så kan man kolla på det Honken eller Emil gör på och bara dra samtidigt som dem. Jag vill förtydliga en grej runt det här första avsnittet som kanske blir lite rörigt då. Det är ju att vi kör 500 meters intervaller. Nu blir det spoiler alert här, men vi kommer köra 10 gånger 500 meter där vi börjar på motstånd 1 och sen så går vi upp för varje intervall. Så vi slutar på motstånd 10 och det är 90 sekunders vila på dem också. Det som kan vara lite rörigt när man kör, det är lättare med tid, för det är ju liksom lika för alla. 500 meter är ju inte lika för alla i tid, utan det går ju snabbare för vissa än det gör för andra. Men ganska simpelt egentligen. Ni börjar när Honken börjar, ni slutar när Honken slutar.
Här kommer du då.
Så kommer ni 400 meter, när han kommer 500 meter så är det helt okej.
Så egentligen bör man inte bry sig om displayen när det blir de här passen som vi har haft. Nu kan man bara köra efter vad som de guidar, som vi guidar er då.
Ja. Det som är roligt med
displayen. Något för dig, Mackan? Mm. Kan du köra med honken?
Kan jag göra.
Ja.
Det som är roligt med displayen ändå, det är om du tänker att man kommer 400 meter på första intervallen när honken har dragit sina 500 och det är slut. Då kan man liksom tävla mot det. Hinner jag komma till 400 på nästa intervall innan honken har kommit till 500? Så man kan liksom hitta någon form av tävling mot honken där.
Det är ju roligt. Det absolut roligaste är att man kan tävla på riktigt, alltså mot våra åkare. Du kan ju faktiskt slå honken på 500.
Ja. Hur står du mot honken på 500 meter skrig, Mackan? Han är rätt vass ändå, va?
Jag tror han är ganska vass på det, ja.
Jag kommer inte ihåg exakt, men han är en bit under 140 ändå, vill jag minnas, på de här i snitt. Järnberg.
Ja, det.
Ja, då får jag bita i.
Och det roliga är att ni kommer ju också kunna se här, det roliga. Man kommer också kunna se här i bild exakt vilka värden honken drar på i realtid där. Alltså man kommer kunna utmana hela tiden och gå ut lika hårt eller gå ut hårdare. Eller, man kommer kunna följa det.
Ja. Ja, det blir grymt spännande. Mackan, om du var en fotbollsspelare, vilken skulle du vara då?
Oj, vad svårt.
Vem var du som fotbollsspelare i höstna där?
Ja, det var en bra fråga.
Vart spelade du? Du var överallt.
Jag var lite överallt. Jag var både anfall och yttermittfält. Och inte så mycket back i alla fall.
Nej.
Jag sticker ut hakan och säger Francesco Totti. Då får du fundera lite grann. Vi har ju surrat om det här gärna tidigare.
Ja.
Jag menar på att det finns, börjar finnas en liksom sådär... Jag menar att man förknippar Mackan så starkt med 157 så att det blir lite grann som det var med Totti och Roma. Liksom, att han...
Ja, det är väldigt fin liknelse du gör här. Ja.
Ja, alltså prinsen av Rom, det är liksom prinsen av Ulricehamn och är väldigt sådär kopplad till oss. Nästan på en nivå så att man liksom inte tar kontakt med honom. Även om man kommer på pallen och börjar kanske vinna tävlingar i framtiden, att man inte liksom... Det är ingen idé att värva han. Han är liksom så jäkla förknippad och hopkopplad med 157. På samma sätt som Totti var.
Det blir nästan ett Dubai-bud här om 10 år.
Ja, jag ska inte säga för mycket.
Skitoren i Dubai.
Men är det lite så, Järnberg? Auckland har ju den statusen i Ragde. Det finns ju liksom inte på kartan att man ska flytta på han. Han är ju liksom Ragde på något vis.
Ja, men så är det ju. Så är det. Det börjar ju bli några sådana nu, känner jag. Mer och mer. Det är inte så många som flyttar Bärdal från Koteng eller liksom.
Exakt.
Så att, nej men så är det väl absolut att det börjar, team och åkare börjar växa ihop med, och Mackan är ju definitivt, han är ju varit med sen första stavtagaren i det här, i den här satsningen, och tittar man från den tiden så det var det ju Brink, Rickardsson, Freddan, Jonsson,
Bisse,
Otto. Och du, det känns ju väldigt länge sedan det. Så att han har ju gått igenom några åkare, Mackan, under sina tider, så att han är ju väldigt förknippad, och han är ju en del i teamet som jag tror både du och jag ser också liksom.
Extremt lojal skulle jag säga. Om du skulle sätta dina ord på känslorna för teamet, Mackan, vad skulle du säga då?
Ja, det är ju hela mitt liv nästan. Alltså, det är väldigt viktigt för mig, och det var väldigt kul den dagen jag fick frågan att få vara med.
Men vad minns du från när allting drog igång där, liksom, när du kom in som junis i teamet?
Ja, det var väldigt mycket nytt, kände jag. Framförallt då, eftersom jag inte gått skidgymnasiet då, och egentligen bara kört skidor själv, så, men det var sjukt kul att komma in i gruppen liksom, och teamet, och göra det här ihop och få vara med på läger och sparra mot de bästa liksom.
Mm. En sak som jag funderar på ibland, det är ju det här första gången du hade Helsingebocken på tightsen. Det var ju i Östersund där. Det var konstigt.
Ja, det var nästan där du tog platsen, va?
Men åkte du med farsan upp från Ulricehamn för att köra den lagtempot? Eller hur gick det här till egentligen?
Nej, jag och kompis valade i...
Ja, då åkte över kvällen och gjorde det.
Så åkte över kvällen och okay. Så körde du det.
För du hade ögonen på Himan redan då, Järnberg?
Ja, men vi hade nog... Jag hade ju bott här några år då. Vi hade nog tränat lite grann och åkt någon tid i Särska tillsammans här fan, va?
Ja, det...
Så att vi kände varandra lite grann, så det gjorde vi. Men det var inte en långloppssatsning från Mackan. Sen åkte vi på Vasan tillsammans en gång där förresten. Mm. Höll ihop tillsammans med Daniel Tinell och Anders Palmer också i den fyramannagrupp vi byggde redan kring Evertsberg.
Magiskt.
Det var väl... Sen var det ju, det har vi ju sagt också, det var Stefans önskan och tanke och skämtsamt brukar säga att det var ett krav också att ha med Mackan som lokalåkare. Alltså det var ju många saker som tryckte ihop det där på något sätt.
Ja, ja. Ja, vi är väldigt glada för den Mackan. Det ska du veta.
Jag också.
Underbart. Vi är också väldigt glada för att du har gästat podden och väldigt glada för er som har lyssnat på podden fram till dit. Ni har gjort det bra, verkligen. Vi är tillbaka snart igen, Järnberg. Vi måste ta tag lite mer. Vi känner att vi måste få in Mackan här. Det vill vi verkligen. Men sen så kanske vi ska grotta lite mer i de här förfrågningarna och önskemålen som vi.
Ja, det var ju liksom stort och litet det. Det var ju liksom det var ju önskningar om hela. Det var ju det vi ville ha också.
Det fanns ju de som önskade Mackan också. Det ska vi säga.
Ja, det var det. Det var det. Och det var de som önskade Britt. Allt ett specialavsnitt. Och det var de som ganska några stycken. Och det är det varje gång faktiskt. Och det ska vi trycka. Det är som önskar att få ett specialavsnitt med Stefan. Så det kommer vi komma.
Det kallas för ångestpodden.
Ja, du har ju problem med den då.
Ja, men den är så, du måste förstå mig här nu, Mackan. Det är så omfattande med Palm. Det är ju sån jädra resa. Jag känner så här, fan, var ska man börja liksom? Och vilken av de här 100 stigarna ska man välja liksom?
Ja, men det kommer bli bra. Men det jag vill säga där, det var att det var stort och litet. Det var liksom folk önskade stora avsnitt och så vidare. Och folk önskade, det var ju bara frågor också, som sa vilka rullskidor är bäst och vilka vägar ska man åka på och så vidare. Sen finns det ju en också som önskas, och det är ju Chris André. Många vill ju ha en Chris André-podd.
Ja.
Han själv önskar ju inte det den här gången i och för sig.
Nej, ja, jag känner att vi vill ha kvar den lite grann. Det är lite grann som den här grejen som ska kännas lite ouppnåelig och som man ska tråna lite grann efter. Försvinner den, att man har gjort den, då kan det kännas lite tomt, tror jag.
Ja, jag tror vid tillfälle i fjol någon gång sa vi faktiskt att han måste vinna en tävling för att han ska få vara med. Och nu har han gjort det, så nu får vi sluta eller någonting innan.
Ja, Chris André får bli ett annat kapitel. Men det här kapitlet tar slut här och nu. Stort tack Marcus Johansson för att du var med i Vasapodden.
Tack så mycket för att du var med.
Tack och vi ses om en vecka igen efter påsk här.
Det gör vi, vet ni. Glad påsk på er.
Ha sig.
Hej.
Vasapodden. Av och med.
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.